With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight of the save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast nummer 344 ska starta nu och ta hög fart ut på isarna runt om i hockeyvärlden kring vad som sker i det resultatmässiga och spelmässiga, men även givetvis hur allt påverkas av kriget i Ukraina och Rysslands invasion där. Med mig i studion idag, och det händer inte ofta, så sitter de, Håkan Södergren och Erik Granqvist. Vi är ju så vana att prata Skype, men det är underbart att se er också. Hur mår du, Erik?
Ja, det jag håller med. Det är så otroligt kul att vara i samma rum. Och nu har vi inte riktigt hunnit ställa in ljudet perfekt här, så att vi får se hur det funkar. Kommer direkt från en sändning. Vi har gjort matchen mellan Buffalo och LA Kings. Och LA Kings spelade gammal djurgårdshockey, kan man säga. 1-3-1.
Och jag tror du menar att de vann.
Ja, de vann, ja. Och stängde ner Buffalo helt. Så ja, det var en bra bortamatch av LA Kings, som har något fint på gång där med Kopitar, Arvidsson, Dano, Adrian Kempe med flera.
Håkan då, att ta plats i studion igen och spänna blicken i mig och Erik, hur är det?
Jag brukar ju sitta i programledarstolen i vanliga fall, så att jag känner att jag är lite avpoliterad här i och med att jag får gäststolen då. Men jag tar det, du får programledare ett tag till.
Underbart. Du, annars då, Håkan, kring världsläget, jag vet att du spenderar mycket tid att kolla vad som händer. Hur ja. Tragisk är utvecklingen i världen just nu?
Ja, det är helt hopplöst egentligen. Och det är ju så... Det är ju så helt alltså det är så skruvat det kan bli läget egentligen, va? När det är fem stormakter, precis, eller stormakt ska man inte kalla, men alltså när Indien och Kina liksom lägger sig lite mer på rysk sida, jag kan väl gå Nordkorea, Pakistan och några av de här länderna kanske inte fäster så stor värde i, men när de där tunga bjässarna på något vänster stoppar all påverkan egentligen. För att det är ju bara att tänka som de två vänder sig om och så säger så här: nej, Mr. Putin, nu är det dags att betala tillbaka lite här. Stoppa det här och sen gör det du ska göra. Då hade det ju inte funkat för Putin längre, va? Men nu på något vänster så legitimerar de hans vansinnesdåd där genom att ställa sig egentligen i det neutrala hörnet. Och det blir man lite, man kan inte säga annat än förbannad på.
Ja, det är klart att det är väldigt många som är oroliga, och det blir ju så. En del tycker att idrotten ska den fortsätta och rulla på, att man ska tycka att det är viktigt att vinna eller försvinna och ta sig till slutspel eller inte. Vad känner du över det, just den kombinationen?
Alltså, det har ju egentligen föga inverkan på det livet som de stackars Ukraina-medborgarna har på sin hemmaplan. Dels är de ju avskurna från omvärlden vad det gäller allting sånt, va? Och de har ju egentligen inga, alltså vårt liv påverkar ju inte dem på något sätt alls, va? För det är ju deras situation hemma vid som är så hopplös, som gör att vad vi bara kan bidra med, det är ju faktiskt det man gör nu. Försöka få då så kallade hjälpsändningar, ta hand om flyktingar, på alla olika sätt påverka de som är inblandade i de här händelserna, som är då ryssarna först och främst, så sagt. Så att man kan ju bara vara en bisittare, åskådare. Du har ju bara egentligen kraften runt din egna möjligheter med hjälpsändningar, insamlingar, stöd moraliskt, ekonomiskt och vad det kan vara, som på något vänster kan egentligen lindra deras smärta.
Hur mycket tror du har stört Ryssland som land, de här sanktionerna till exempel, och att man inte får med hockey-VM i maj i Finland, man får inte vara med junior-VM, man får inte arrangera junior-VM? Hur påverkar det?
Ja, det gör det ju absolut att det påverkar, och framförallt på sikt när det... Vi hoppas ju alla att de här förhandlingarna till slut ska göra att Putin drar tillbaka sina trupper, och då kan det ju bli annorlunda. Men om det här galenskapen fortsätter, att de fortsätter invadera Ukraina och ska ta över där, så kommer vi se alla de här idrottsliga sanktionerna, och att Ryssland inte får spela i junior-VM eller VM eller i fotbollsmästerskapen här. Och det är ju väldigt viktigt, för vi vet ju, för Putin är ju idrotten viktig, och den har han använt som sportswashing, vi var inne på det tidigare, och dessutom har han det är hans största fritidsintressen, så förhoppningsvis blir det press inifrån landet när man tar bort de så kallade roliga sakerna, och sen så adderar man ju såklart de viktiga sanktionerna då, det här att de tar bort från SWIFT-systemet och får väldigt svårt att kunna ha överhuvudtaget ekonomisk utbyte med omvärlden. De här rika miljardärerna och oligarkerna stryps ju också så att ekonomiskt, vilket gör förhoppningsvis att de kan börja vända sig mot Putin också på något sätt. För det är ju, när man börjar sätta sig in i det här, jag kollar på några SVT-dokumentärer, spionen Putin, och försöker sätta sig in, var kommer det här ifrån historiskt sett, så blir man ju faktiskt, eller jag blir mörkrädd, för att det känns som att han är ganska gränslös nu, Putin, och en gränslös ledare som har kärnvapen till hand tycker jag är väldigt otäckt.
Ja, sannoliken.
Men det vi ska betänka lite, det är ju faktiskt att i det stora flertalet i Ryssland har ju inte alls samma sanning framför sig som vi har. Och för dem så blir det ju ytterligare ett frågetecken bara, liksom, varför får inte vårt lag spela hockey-VM? Varför får inte vårt lag spela fotbolls-VM? Varför var inte den här turneringen här? Alltså de frågorna som de här insatserna då ställer i Ryssland, det bidrar ju till att kanske att få in ett medvetenhet i den ryska allmänheten då, om det som de egentligen inte blir upplysta om via normala kanaler, va? Så att det gäller liksom att förstå anledningen till att varför det tas så här beslut. Det är ju inte för att man inte gillar att ryssarna ska vara med och spela, utan det är ju på många sätt alltså en markering, och just framförallt att få igenom ett normalt nyhetsflöde in hos ryska allmänheten, vad människor runt omkring dem tycker om det här.
Om vi lägger över det lite mot hockeybiten, jag tror att väldigt många får ju nog, för det är ju en helt ofantlig dos man matas med i sociala medier och på nyhetssändningar dygnet runt. Med all rätt, såklart. Men om vi går lite mer mot det sportsliga och just ishockeyn här, i och med att det är Viaplay hockeypodcast. KHL, Håkan, du har ju vurmat mycket för KHL, och vi har ju följt den, vi har bevakat den under många, många år. Nu gör vi inte det den här säsongen på Viaplay, men vad kommer hända med den nu med tanke på allt som sker?
Nej, vi sa ju det förra avsnittet också. Alltså KL kommer ju i nästa format som det kommer spelas vara en inhemsk rysk historia. Den kommer vara väldigt mycket mindre ekonomiskt stöttad, i och med att den är ju finansierad, statsfinansierad, oligarkfinansierad och allt möjligt, va? Jag tror att många av de här hallarna som byggs nu för dyra pengar inte kommer bli färdigställda. Jag tror att man kommer ha ett fåtal utländska spelare, i sådana fall vitryssar, kanske möjligtvis kazaker eller vad det kan vara, som är med i vissa lag. Och jag tror att just den här internationaliseringen med just finska, vitryska, kazakiska lag och allting, va, det kommer att försvinna, sa jag. Så att jag tror att KHL kommer att hamna någonstans i femte, sjätte ordningen egentligen, i statusmässigt i Europa, och kommer som sagt vara en väldigt mycket inhemsk affär.
Och vad kommer då hända med alla de här skickliga spelarna, till exempel svenska spelarna som har varit i KL? Alla kan ju inte åka till Schweiz.
Nej, förhoppningsvis så kommer det ju öka slagkraften på SHL, att de, vissa kommer att skriva kontrakt med svenska klubbar och vissa andra som är på den nivån kommer kunna skriva med schweiziska klubbar, kanske tyska klubbar också. Att de kommer söka sig till andra ställen än då KL. För jag var i kontakt med bland annat, det finns ju även ledare där, Stefan Persson, målvaktstränaren i SKA Sankt Petersburg, var i kontakt på sms, frågade hur det var, och han sa att det var väldigt läskigt. Alltså det är scary att vara där nu. Och
men han skulle vara kvar, det var inget snack om saken.
Jo. Alltså alla som är där tror jag mer eller mindre funderar, hur ska jag ta mig hem? Uh-huh. Vi såg Rundblad till exempel, backen som lyckades hyra någon privatchaufför och köra någon, det var någon diplomatbil eller något som körde honom över gränsen och så han tog sig hemåt. Så alla som är där, svenskar, både spelare och ledare, bondas ju och funderar hur de ska göra nu. Och skulle det vara säkert och enkelt att ta sig hem fort, då hade nog väldigt många gjort det redan nu.
Ja. Uh-huh. Men en svår situation, för det är ju kontrakt och hela den här biten. Mm. Det finns ju saker som klubbarna kan hota med också, antar jag.
Ja, alltså bara den lilla abrovinken då, att de flesta pengar betalas ut via ryska banker och det går inte att genomföra nu. Alltså, det är ett stort ekonomiskt förlust för de killarna också. Det är ju som sagt, det är deras arbete, deras karriär egentligen som får sig ett rätt abrupt slut på många ställen. Så att, det är ju en liten aspekt av det hela, men sen just framförallt säkerhetsläget då, med att ha familjer. Alltså, herregud, alltså, det går inte att tänka sig in i det när man sitter här hemma. Hur man ska göra det går inte att koncentrera sig på sin idrott eller sitt jobb på det viset. Så att, det där är en otroligt tuff situation att hamna i egentligen. Helt oförskyllt.
Ja, såklart. Så är det ju. Men det Erik är inne på det också, man bara ser hur hockeykartan i Europa kommer rita som. Och det är kanske lite dumt att göra i det här läget, för vi vet inte vad som sker.
Man kan ju spekulera, för att det är ju liksom, det är ju det som man egentligen får göra, för vi kommer ju hamna i en ny verklighet. De här sanktionerna mot Ryssland kan förekomma rätt länge, skulle jag kunna tänka mig, om det fortsätter det här läget med Putin som ska vara den som bestämmer. Och då måste ju det här liksom löpa hela linjen ut, och då blir det ju faktiskt så att då hamnar ju den här världen, västvärlden, om vi får kalla den i gammalt begrepp. Det blir ju den som egentligen har en möjlighet att hålla på med idrott på det sättet som vi önskar det ska finnas. Och då kommer tjecker, då kommer svenskar, då kommer finländare, då kommer Norge, Danmark, Schweiz, Tyskland. Alltså många av de här ligorna kommer ju då ta över ansvaret för de här utländska spelarna som har dragit till Europa. Däremot så kanske det inte kommer lika mycket kanadensare över, för kanadensare har ju kommit till KHL för att det ska vara en liten mini-NHL, dels statusmässigt men också ersättningsmässigt. Och den strömmen över kanske inte blir lika strid som den har varit. Vilket gör att det kanske blir lite mera att europeer stannar i Europa och man måste kanske spela till ett VM, eller man måste vara väldigt lovande som junior för att få chansen att åka över till Nordamerika. Så att det kommer att bli en ny verklighet. Lite tillbaks till pre-KHL 90-tal, 2000-tal, någonstans där i början, va? Som gör att internationellt utbyte i Europa, typ i CHL, kanske får sig en ny start.
Ja, nog inte helt enkelt vara agent, och då tänker jag på hockeyagent nu. Vilket arbete det måste vara, och den ovissheten också.
Ja.
Hur man ska agera med sina klienter och hjälpa till på sådana märkliga sätt som man inte ens hade...
Ja, framförallt bara liksom hur löser man alla dessa banksanktioner? Hur löser man att rubeln har tappat i 60-70% av värde? Går att ha kontakt med ledarna i de olika klubbarna? Alltså hela det kommersiella biten där, va, är ju helt omöjligt egentligen för folk att veta hur man ska ta sig an.
Ta sig an har ju NHL gjort mot Ryssland också då. Man har fördömt invasionen och tagit avstånd mot och avslutat och pausat i alla fall sina affärssamarbete med Ryssland. Hur ser du annars på hur NHL hanterat den här frågan?
Jag tycker en sak jag tycker de har gjort bra, att de har satt in stöd, mentalt stöd till de ryska spelarna som ju har hamnat i en otroligt svår situation. Vi har varit inne på, pratat mycket om Ovechkin, hans team Putin, han fortfarande har kvar bilden på Putin på sin Instagram och inte har tagit avstånd tyvärr då för de här handlingarna då som krigsförbyta handlingarna. Men det är en Sadorov i Calgary Flames har ju tagit avstånd, men annars så är ju de flesta tysta. Och vi kan ju inte sätta oss in hur det är för de här ryska spelarna, deras familjer och släktingar hemma i Ryssland. Och eftersom det har blivit som det har blivit nu med Putin, att de som har andra åsikter än vad han har, de tystas ner och försvinner. Och har ju skapat en maktordning där borta där alla är livrädda för att säga vad de egentligen tycker. Vilket ju är förskräckligt, men det drabbar ju också de här ryska spelarna vi ser. Att de vågar egentligen inte säga någonting, även fast de är borta där borta i Nordamerika.
Men om man bara tar Ovechkin då, Erik. Du har ju varit otroligt och är fascinerad över måljakten då. Att han ska jaga i kapp och förbi Wayne Gretzky. Mycket har det förändrats nu med tanke på det här kring Ovechkin som person?
Ursäkta uttrycket, så skiter jag fullständigt i om han slår det. Jag är så fruktansvärt besviken på hur det här har blivit. Och när jag såg att Washington gick ut och sa att ingen får ens ha ukrainska flaggor eller någonting på läktarna där i Washington, så att de gick ju också så att säga Putins ärenden och eller Ovechkins ärenden, att de vill inte stöta sig med sin kapten. Sen blev det ju sån otrolig badwill för klubben där till och med Kalle Johansson, en av de mesta, våran gamla kollega och före detta kollega och en av de mesta spelarna i Washington Capitals genom tiderna, var ju också ute och fördömde och tyckte att folk måste väl få visa sympati och solidaritet med Ukraina om de vill. Och till slut drog de väl tillbaka det där då. Yep. Men då var ju, tycker jag, skadan redan skedd. Så riktar man blicken däråt så, nej, jag måste säga att det här målrekordet som jag har vurmat för att han kommer slå nu, det kommer du inte höra mig säga på länge, för att jag är faktiskt väldigt bedrövad över hur det har blivit med Putin som invaderar.
Det är fascinerande. Liksom. I USAs huvudstad Washington så börjar de införa tankebegränsningar hos människor. Mm. Ni får inte tänka om ni ska komma hit, va? I den största då, så kallade demokratin i världen, där friheten är den viktigaste, där ska man liksom börja inskränka människors möjligheter att visa sympatier och tänka fritt. Alltså vem var det som fick den idén alltså? Han måste ju för evigt bli rullade kära och fjädrar och ledda framför Pennsylvania Avenue där.
Ja, och man ser ju hur snabbt informationen bara eskalerar och bara intensifieras till allting också. Till slut vet alla om det här och det blir en sån stor nyhet, inte bara i hockeyvärlden utan precis överallt.
Jo, men det är ju bara för att det är en signaleffekt på det stället, va? Det är så helt fel man kan tänka överhuvudtaget.
Jag måste säga också, en Per Bjurman som ju vi har träffat, är en underbar människa som gör, ja men skriver härliga, och även har en podcast med Ekeliv där på Sportbladet, och skriver ju för NHL har han gjort ända sedan Henrik Lundqvist flyttade över där 05-06 var det, va? Och han har ju reagerat väldigt kraftfullt och känslomässigt, och han lever ju så nära också den här världens häftigaste sport där. Och ja, han, man kan ju följa Bjurman också och vad han tycker och framförallt känner i de här frågorna.
Ja, det är något vi kommer komma tillbaka till också, det som sker. Man har ju ingen aning. Blir det ens ett hockey-VM i Tammerfors? Så, ja, det är inte säkert att det blir Helsingfors nu heller, för nu Håkan, har du ingen arena där.
Du varnar ju för det, Håkan, innan kriget hade brutit ut.
Jag tror att alla ansträngningar löper åt det hållet, att man vill gärna genomföra det så mycket som möjligt, för att du får ju en ännu större effekt av en så att säga bojkott om du kan genomföra VM:et då, och ryssarna inte får vara med. Är det så att ingen får spela, ja då faller ju bojkotten så att säga, då faller ju den rätt platt. Så jag tror att i många fall så vill man gärna upprätthålla de här mästerskapen på vilken sport det än må vara, just för att få effekt av bojkotten också. Så att jag både hoppas och tror att man kommer genomföra det. Men det är, skakigt är ju det, så att säga, att det är ju faktiskt i Finland som har en relativt lång gräns mot Ryssland.
Exakt. Och Ryssland och Belarus då inte får vara där. Jag tänker också på terrorrisk och sånt där. Vi som har jobbat med OS både 2014 och 2016, det var ju sådant läge, spänt läge kring allting. Man har ju ingen aning. Ja, vi får se. Vi har det på nätinnan, så uppdaterar kring allt som händer där. Ska vi prata lite hockey också?
Varför inte?
Eller hur?
En hockeypodd, va?
Ja, NHL. Jag som skrev upp här när vi skulle göra det här. Tänk vad kul det är i NHL nu. Det blir så mycket mål. Nashville sopar till San Jose. 8-0, största förlusten för San Jose. Var det på 31 år i klubbens historia, tror jag till och med. Dessförinnan Toronto, Detroit. 10-7. Mm. Så satt vi idag och gjorde match. Det stod 1-0 jättelänge mellan Kings och Buffalo. Hemmaplan för Buffalo. Men ändå, den öppna hockeyn. Hur skulle du vilja beskriva den i NHL just nu, Erik?
Ja, när när båda lagen bjuder upp till dans så att säga, då får ju de här offensivt skickliga spelarna excellera, och då är det ju otroligt roligt att kolla på, för då händer det ju saker åt bägge hållen. Det blir ju Hawaii run and gun, det är målchanser åt ena hållet och sen vänder spelet så är det målchanser åt andra hållet. Så det är ju otroligt roligt att se på ibland, men samtidigt så är det ju, sen när det väl blir slutspel, då blir det ju en annan sak. Och jag sitter och längtar till slutspelet, för det är det som jag tycker är absolut häftigaste matchen, när varje moment ställs på sin spets. Men under den här så kallade transportsträckan av 82 matcher, det är roligt att få sådana klang- och jubelföreställningar ibland. Och sen då någon 3-1 match som vi fick idag då, så det är väldigt lite händelser egentligen runt målen.
Måste vi se på ett lite perspektivmässigt. Du har haft en coronaperiod, du har haft mycket uppskjutna matcher, du lägger in, förlänger säsongen lite, du spränger in matcher hela tiden, du har ett tufft schema. Mycket tufft schema, du spelar varannan dag, du reser rätt mycket och allting. Så. Det är inte att undra på att klubbar scoutar, lägger in spelet så det ska passa just i rytmen. Har man två bortamatcher på rad, är du på turné, spelar sent ena dagen, tidigt andra, ja, då rättar du in det så säger ledet och försöker att lägga upp ett spel som du vet att passar vårt lag i den formen vi är, passar emot motståndarna på det sättet de spelar. Så att det här är egentligen, tycker jag, bara det är något positivt. Förut så spelar man bara efter egen styrka. Man sket i vilka man möttes. Vi spelar alltid så här. Går det så går det. Det gör man inte längre. Man tittar bra, man har flera spelvarianter, man har flera spelare att byta ut med. Man använder laget på ett helt annorlunda sätt. Så att det kommer egentligen till en dimension i det här läget nu när man kommer så här långt i ligan. Där man egentligen ser, vad är våra svaga punkter? Har vi råd att förlora på matcher? Är det här laget vi möter, är de så pass mycket bättre än oss att vi kanske ska bara liksom, ja, åka dit och så ställer vi upp och ser vi hur det går. Men de här matcherna vi har här i veckan, de måste vi vinna. Då förbereder vi oss för dem. Och så tar vi en mellanmatch här och där.
Men hur mycket mer skicklighet är det hos de kreativa spelarna nu då? Om man bara går tillbaka 5-10 år i tiden. Vi såg ju idag när Skinner får möjligheten till att göra en dragning. Då är det en sån dragning som, hur stoppar man den där? McKinnon, du har McDavid förra veckan i NHL-studion. Mm. När de får fart och bara vill göra någonting så gör de det. Och det känns som att de knappt går att stoppa. Vad har hänt där, Erik, egentligen i utvecklingen?
Det premieras ju, kom ihåg Dead Puck Era när det var mer, man dumpar ner och sen vann man pucken. Och till exempel, eller Kings var ju jättebra när de vann 12 och 14. Vi hade New Jersey Devils också som vann några gånger där med extremt bra försvarsspel. Brodeur var vass i målet, men han behövde inte göra så många svåra räddningar. Man premierade ett otroligt starka spelare som kunde städa framför målet och så. Nu är det ju, har det ju gått, ja, men senaste decenniet gått mer att söka offensiv skicklighet. Det är mer skills coacher som jobbar med de grejerna. Det har vi pratat om jättemånga gånger. Men det är på något sätt att det uppmuntras på ett annat sätt, utbildas mer åt det hållet. Men fortfarande, för att bli en vinnare så är det ju att du måste ha ett betongstabilt försvar och även en vass offensiv när det behövs. Men just framförallt att det premieras mycket mer när man draftar spelare också. Jag satt framför tillsammans med Ville Sirén bland annat, min gamla lagkompis från Luleå, uppe i Catena Arena och såg toppmöte då mellan Rögle och Skellefteå. Och pratade lite, vad tittar ni efter nu och så. Och då pratade han precis om det, att de vill ju se spelare som är väldigt intensiva runt pucken men samtidigt har skickligheten att kunna göra saker när man vinner pucken. Alltså det är ju den här offensiva skickligheten kombinerat med en intensitet många söker nu.
Mm. Gör det hockeyn roligare?
Det är smaken är som baken.
Ja.
Kors i ärslet sa kärringen som satte sig på lien, va?
Nu vet du, nu går vi tillbaka här i tiden.
Vad är klockan nu? 11:45.
Leon Draisaitl, Connor McDavid, Jonathan Huber, Austin Matthews, Nassim Kadri, Alex Ovechkin, Kirill Kaprizov, Mikko Rantanen och Matthew Tkachuk. Det är de som ligger i topp 10 i skytteligan. Alla de här killarna, 1,85, 1,90, 90-100 kilo. Stora, starka spelare som är tekniska och skickliga. Det innebär ju egentligen att om du tittar också på backar som egentligen i dagens läge spelar, så är de rätt så snabba, kvicka, inte speciellt fysiska. Nej. Väldigt få fysiska spelare. Så att det har blivit liksom en omsvängning i speltyper som är nu. Och det innebär också att nu är det väldigt, väldigt viktigt att få pucken med sig från egen zon. Du vänder spelet kanske, men du måste vända det väldigt tidigt för att huvudtaget komma undan de här skickliga backarna som egentligen bara pressar ut. Det är inte så mycket bryta och böja lite, utan det är mycket farten, att vara på rätt position och ha rätt skridskoåkning som man är mellan målet och motståndaren. Det innebär att det ställer lite mera just utmaningar i fråga om hur du anfaller. Och där är det lite skillnad mot förr i världen, för då hade du stora starka backar, små kvicka spelare som bröt in, åkriktningsförändrade och allting sådär. Det hände inte riktigt på den tiden. Den dragningen som du såg idag då på Skinner som gjorde på Kempe, det är få gånger du ser den typen av ishockey. Nu är det många passningar i sidled, direktskott, det är kontringsperspektivet som finns där.
Och en jätteviktig aspekt är ju anfallsspelet, är när man vinner puck, då hoppar de här skridskoskickliga backarna, Cale Makar med flera, Victor Hedman, in i anfallet. Så de blir ett hot offensivt. De kommer som en fjärde spelare in i...
De är tidigare ändå. Ofta leder de i anfallet. Ja, de är först med puckarna i anfallet.
Jag skulle säga det. Och kommer de inte som fjärde, så kommer de som andra eller första spelare. Ja, de kan liksom leda styrkorna framåt, så att säga. Och det är en otroligt viktig aspekt i det offensiva spelet som de bästa lagen är ju eminenta på.
Jag fick bara upp den här bilden när direktören här började prata om att de tidigare hade man stora backar, det var små forwards. Jag tänkte på det här Nintendo-spelet som fanns i hockey. Kommer du ihåg det? Det var lite smal rackare som var center som kunde bli tacklad så att han kunde inte stå upp, och så backarna var hur stora som helst och sköt stenhårt.
Målvakten står mål, backarna backar, forwards går i hörnen och center centrar från mitten. Ja. Det är ishockey på ett nötskal, enkelt.
Men nu är det annorlunda, nu är det total hockey. Alla bidrar i anfallsspelet, alla bidrar i försvar.
Ja, lite skeptisk, men vissa gånger kan det vara så. Men jag funderar, när det är som bäst är det så.
Vi har funderat, vi har ju suttit nu och samtalat i podcasten sedan 2012. Herregud vad vi har pratat egentligen. Mm. Är vi inte roliga heller, vad är vi egentligen?
Ja, inte ni två.
Vår eminenta producent sa ju att jag brukar somna till er. Hinner ni lägga ut den här ikväll?
Det måste vara när du pratar.
Är det positivt?
Jag vet inte, det var det jag tänkte på nu. Men det är ju ändå mysigt att de lyssnar och vissa somnar till det. Det är ju en komplimang på ett sätt.
Men man åker fram och tillbaka. Ett tag pratar man, oj målvakterna, de är för bra nu. Vi måste göra någonting. De har för stora, för breda kombinat, minska benskydden. Nu kan jag sitta och känna så... Hur bra är målvakterna just nu egentligen? Man pratar nästan aldrig om målvakter på det sättet som man gjorde för 5-6 år sedan. Vad säger du, Erik? Du som är expert på ämnet.
Jag kan säga så här. De som är i toppen, de är ruskigt bra. Alltså när vi snackar den här topp 5, topp 10 målvakterna. Den nivå de håller. Kasta in dem för 10 år sedan med spelet så lite annorlunda ut och ha den nivån som till exempel Vasiljevski har eller Markström som han spelar nu stundtals, Kjestjorkin, då hade de spikat igen totalt i annan typ av spel antagligen, men de har inte personligheter riktigt på det här sättet som Martin Brodeur, Patrick Roy,
Henke Lundqvist,
Dominik Hašek, The Dominator, som var galen på Ovechkin. Alltså de hade ju så enormt färgstarka, karismatiska personer utanför isen också. Många av de här jag nämner, det är ju härliga, sympatiska killar utanför, men det är inte den här rockstjärneauran som vi såg på de här andra jag nämnde från en annan tid.
Ja, men det som är också lite fascinerande är att vi pratar ju faktiskt att idag finns det 10 stycken målvakter egentligen som är en liten klass för sig. Sen finns det några som är i snäppet under. Problematiken är i de här lagen som har 10 bra målvakter, det är att de 10 bra målvakterna måste också spela varje match för att de ska vinna, för att det är så jämnt tufft annars, vilket innebär att då har du en Andersen som måste göra 60 matcher, som är utsliten när det blir slutspel. Då har du en Vasiljevski som nu också börjar bli lite mänsklig, han är tvungen att stå 50-55 matcher för att bli köpt i skadad annars eller liknande. Du har vissa lag som inte har målvakter. Toronto, som är kanske bästa offensiva laget i hela ligan, men de har inga målvakter för de har liksom inte lyckas hitta någon som funkar på det sättet. Och sen har du ju Kjestjorkin och Vasiljevski där som är det är ju nästan tvillingar som man tittar på frisyren och utseende på. Alltså, som är skilda vid födseln verkar som bägge två. Som är så fantastiskt bra också. Men alltså de måste ju spela bra varje match för att de ska vinna deras lag. För de kan inte vinna bara på att ha en normal keeper. Så liten är skillnaden ändå för tiden. Ja.
Nej, men jag bara tänker och försöker få ihop matematiken. Nu var jag riktigt kass på matematik och är fortfarande. Jag har problem när man ska hjälpa Elton i årskurs 5 med matteläxan.
Det börjar bli svårt nu.
Ja, det blir riktigt svårt.
Det är ekvationen.
Herregud, och liggande stolen, vad tog den vägen? Men tidigare var det alltid som man kände att målvakten har sånt jätteövertag. Men när jag satt och kollade på olympiska spelen till exempel, så kände jag att aha, det är laget som gör första målet i matchen. Ja, det är jättestor möjlighet att de vinner den, för det kommer inte bli så många mål här. Men i NHL, när jag tittar på det, så känner jag inte på det viset. Varför tror du att det är så, Erik?
Det här har vi också pratat om jättemycket, men en sak som utespelarna har gjort väldigt bra, får jag säga. De har ju tagit ett blad ur målvakternas bok och börjat förbereda sig både på sommaren och kör extra skillsträning runt den vanliga träningen och börja verkligen studera vad det målvakterna gör. Hur ska vi göra mål när de sitter i SMS, djupa vinklar? Ja, men då skjuter vi upp under ribban i första krysset, eller den här luckan som blir mellan plocken och benskyddet nära stolpen. De har ju börjat, utespelarna har ju kommit till kapp målvakterna i seriositet och hur man förbereder sig matchlikt och utnyttjar spelsystemet målvakterna har. Så det har ju varit en stor anledning till att det här katt-rotta-leken gör att utespelarna just nu nästan har fördel, att de har gått förbi. Och nu måste ju målvakterna, vet Henke Lundqvist, när jag träffade honom när han bestämde sig, eller slutade där i Skandinavien, sa han att en stor del av framtiden är ju verkligen att ha tålamod på fötterna och absolut inte sätta sig för tidigt, utan ibland bara gå ner på ett knä och ibland stå kvar uppe, så man blir mer oberäknelig, så man inte blir som en robot som gör samma sak varje gång.
Tillbaka lite till din tid, Håkan, när de stod upp målvakterna hela tiden. Ja. Jag slidade ibland, gjorde de ju. Tänkte du mycket på vilken målvakt du mötte?
Ja då, det gjorde man. Han hade ju bra koll på dem.
Ja. Vem var svårast? Alltså,
du hade ju spelat mot dem ungefär sedan du var 12-13 år. Mm. För att du hade ju spelat mot respektive storklubbars pojklag, och då visste du ju vilka målvakter det var. Och han i Färjestad till exempel, Hermansson, där hade man ju jättekoll på. Det var man ju helt klart på när man lirade mot honom.
Vem var svårast? Vem var din mardrömsmålvakt?
Förstår inte frågan.
Jag visste den skulle komma. Pekka Lindmark?
Nej. Nej, Pekka var ju bra, va? Men Pekka visste man ju också att det var liksom, honom kunde man tråka ut. Han ville ha mycket skott. Fick han inte det, det var liksom, då ledsen han. Gick han ut och rökte på
honom. Han gick ut och spelade puck då. Han kunde vara ute i mittzon ibland och spela.
Ja, ja. Nej, alltså det fanns ju alltid bra kick.
Göte väldigt, hallå?
Nej, Göte var väl inget större problem.
Tänk vad enkelt Dirrens liv är.
Man, du måste ha gjort fler mål än Håkan Lov, du.
Nej. Men det var någon sån här keeper som man tycker känner, nej, han där, han spikar igen. Nej då, för sjutton. Det är alltid ledigt till krysset, ja. Det vet du, ja. Det är inga problem. Jag förstår inte frågan eller liksom,
ja. Du har väl gjort mål på till och med på Myshkin, den ryska målvakten, ja, eller sovjetiska målvakten.
Jag tror faktiskt att jag har gjort mål på Tretjak också, så.
Oj.
Ja, jag är så gammal.
Det är stort, alltså. Ja. Respekten bara växer och växer.
Ja, och jag blir liksom så här, nu blir det ju väldigt långt tillbaka, så alltså, det tar lite tid. Men jag fan för mig att jag har gjort det sådär.
Det måste du komma ihåg. Är det någon som har koll på det? Det går ju forska kring allt.
Ja. Och vi spelar ju Moséskarvet i Europacupen och sådär grejer när han stod också, va?
Ja. Mm. Det är kul, för det sitter ju folk och håller på med sånt här, går tillbaka till tiden. Jag fick ett mejl nu att de hade hittat namnet Gide i Djurgårdens historia då.
Jag förstod att det var något sånt där.
Ja, Sten Gide och farfar hade figurerat där, och hans farbror var tränare och ledare då för Tumba och gänget. Så då ville han kontrollera lite med mig, och så han fick information till min pappa Leif då, som vi spelade väldigt mycket hockey. Så där kommer det fram lite sköna historier. Han hade fått något bordshockeyspel av Tumba, när han skrev till min vän Leif.
Han tillsammans med Stiga var det väl, tog fram det första hockeyspelet i Sverige.
Ja. Jag sa han skulle haft kvar Tumba, det.
Tumba. Det hade varit guld.
Men han är smålänning, fast han sålde väl det på någon marknad där.
Men var det med anledning av 100-årsjubileet eller?
Jag vet inte.
Vadå?
Men Djurgården är väl 100 år eller?
Ja, i år.
Ja, det kan vara något,
ja,
att de gör något.
Du fick det där.
Ja, det var nyligen nu, så att de, ja, men det finns mycket sådär historik. Ja, så säkerligen någon som har koll om Håkan Södergren har gjort mål på 30 jack eller inte.
Vi kolla det vore kul att få se.
Kolla också de Myshkin öppnade båsdörren mer än vad Granqvist gjorde.
Ja, det kan vara en stor risk för det. Erik, ge oss topp 5 nu då. Nu har vi pratat om att det finns många, många vassa målvakter. Om du skjuter av en lista där med de 5 främsta målvakterna i världen just nu eller i NHL.
Jag börjar med en bubblare då, och det är Bobrovsky i Florida som har vaknat till där i värmen och gör det väldigt bra. Men jag säger så här, Jose Saros, den enda under 1,80 som slås in på listan, 92,3%, 20 mål överförväntat alltså. En normal målvakt hade släppt in 20 mål fler än Saros. Fredrik Andersen, den store dansken, 29 vinster. Och där är han uppe tillsammans med Vasilevski och Markström, de vinstrikaste keeprarna så här långt. De ligger alla tre någonstans mellan 92,1 och 92,8% Markström, Vasilevski och Andersen. Och räddar också väldigt många, mellan 10-30 mål fler än normalmålvakten. Men bäst av alla just nu tycker jag är kronprinsen till kungen av New York, Chestjorkin, storken som jag kallar honom ibland. Han har räddat 30,9 mål mer än förväntat. Och det är sjukt bra siffror. Räddningsprocent 94,0. 27 ja. Vinster. Bakom ett lag som ibland inte spelar så bra försvarsspel, som Håkan är inne på. Han måste vara femstjärnig för att laget ska vinna. Och det gör de ganska ofta. De går ju mot en ny vår med storken flygandes där bak i målet.
Men kommer den där våren bli till sommar för New York Rangers, som du bara plockar upp, ja, din drömfinal just nu, Håkan? Vilka landar där?
Ja, om vi ska göra den på plats så hoppas jag att det blir Tampa och Florida. Det tycker jag hade varit en drömfinal.
Det går inte.
Nej, men det var inte det han frågade. Det var frågan vilken drömfinalen var. Det hade det
inte
varit.
Subjektivt nu. Nu ska det vara objektiv här. Eller? Inte tänka på vad direktören mår bäst. Vilka kommer ta dig till final så som läget är?
Ja, det är enkelt att säga Colorado och Tampa.
Ja.
Den är ju, det är ju liksom en mest safe procentmässigt, tror jag, av ja, alla. Om du frågar 100 experter så tror jag 100, några, det skulle vara den mesta kombinationen för honom.
Mm. Vad säger du, Erik?
Ja, det var faktiskt det jag tippade om vi går tillbaka inför säsongen. Men Colorado, frågetecken, Kemper och fransos, keeprarna, håller de verkligen? Det är det stora frågetecknet.
Kan man ha en fransos som målvakt verkligen?
Ja, han ser ut som en bläckfisk ibland i mål. Han är ju högerplockad, Pavel Fransos.
Du vet vilket lag som den franska landslagsmålvakten står i, va?
Nej.
Berätta.
Nu tror jag alla att det är skämt, men han står faktiskt i Oslo, i Gryner.
Ja, okej.
Okay. Gör det.
Ja. Och han heter...
Något franskt. Chateaubriand.
Ja, men det är Gryner.
Det borde vi ha koll på.
Gryner.
Gryner. Får jag säga ett finaltips som vore intressant? Calgary Flames mot Florida Panthers.
Det var
Panthers.
Precis det jag skulle säga.
Var det det?
Ja, om ni går tillbaka.
Ni är skilda med födseln ni också. Det ser man ju på er bara.
Nej, nu är jag en lekman. Nu är inte jag som expert som är. Men jag sa ju faktiskt Calgary i början av den här säsongen.
Det gjorde
också.
Det.
Ja, intressant. Se om de håller sen när det blir bäst av sju och man drabbar samma. Slutspelet är ju en helt annan historia. Men jag tycker ju Florida också. Jag tycker de ser spännande ut. Mm, jag tycker det är mycket karaktär där.
Ja. Och där är det Hörnqvist i Ekblad. Spetsen. Ekblad, de har bra finska centra, Barkov, Lundell, Hubidubido. Men Calgary, om toppkedjan Gaudreau, Lindholm, Kachak kan spela så bra som de gör nu i ett slutspel. Mm. Och så har de Rasmus Andersson, Kyllington på backen, Markström där bak i målet. Och så Elias Lindholm, Sebulon i mellannamn. Det vore ju otroligt om de gick långt. Vad kul för kanadensisk hockey.
Sannoliken, men det är en bra bit till och vi hinner komma med fler tips för oss, så säkra vi kommer revidera dem och vi kommer hitta på mycket annat här i Viaplay Hockey Podcast. Vi är långt ifrån klara. Vi går vidare alldeles strax med SHL och Hockeyallsvenskan.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Via Play Hockey Podcast nummer 344. Vi spelar in det här i kvällstid. Hon är 23. Alldeles strax klockan och vi bubblar hockey. Vi gör det så gärna. Vi vänder ju ofta på dygnet när det är slutspel. Och kommer ni ihåg när vi spelade in podcasten med våran vän och före detta kollega. Vi har nu utlånat till Färjestad nu, Rickard Wallin. Han är ju lite sportchef där. Men då gick vi upp efter Stanley Cup-finalerna runt 06.30 på morgonen.
Solen gick upp över Södersjukhuset.
Ja.
Klarblå himmel.
Ja. Och man var bra deg i skallen när man kom hem därefter. Du gick väl rakt ut på golfbanan då, Rita?
För det mesta. Och det gick ju bra.
Ja. Det går väl alltid bra när du spelar?
Ja, oh ja, oh ja.
Har du haft som bäst 19 slag?
Ja, på ett hål.
Jag fick förresten en golf, ett dussin golfbollar av Gunnar Persson. Han hälsar så mycket. Tränar. Oh. Han är i Borås. Väldigt fin människa. Mm. Lotsa Borås nu spelar i division 2 och de toppar serien där, men det är ett nålsöga att ta sig upp i ettan. Men han kom med ett dussin, han och Anki, och det var hjärtan på bollarna. Han sa att alla behöver mycket kärlek nu, grattis på 50-årsdagen. Så då bjöd du på lite fika, och på tal om golf menar jag då.
För oss så blir det ju lite symbolik med hockeyallsvenskan. Det var där vi träffade på honom mest, när han var assisterande i Rögle.
Ja, var med och tog upp laget ju.
Ja. Precis, så vi hade mycket att göra. Han var alltid lika trevlig när man kom in i coachrummet där. Det ibland alltid var lite så här speciellt vilket humör tränarna var på när man knackade på och tassade in. Men han var alltid avslappnad och jag kom in här, det är inte så farligt.
Han kunde inte säga så mycket, för jag har lagt så många tunnlar på honom. Så.
Han var gammal back, vann ju SM-guld i Brynäs då, ja. Som back. Mm.
Härligt, vi stannade kvar i Hockeyallsvenskan, för det var första spåret här att komma in på tacklingar. Ja. Vi satt i fredags och tittade på toppmötet i Hockeyallsvenskan. HV71 mötte ju Modo. Harald Lyckne var på plats där som vanligt med helt rätt analyser.
Polotröja
också, han ser stiligare ut än någonsin, Harald. Men det som inte var lika fint, det var ju tacklingen som Emil André åkte ut för. Filip Svenningsson, Modo-spelaren, och kom helt fel in i en situation. Och hur kan det få ske?
Jag tror det var Lehmann eller Rylander, var någon som skrev från Göteborg om vad är respekten någonstans. Och jag tycker det är en sån här fråga som alla liksom ställer sig, och det tycker jag man måste kunna ha förstått nu för tiden, att det handlar inte om respekt, utan det handlar helt enkelt om dåligt yrkesutövande. Folk är skitdåliga på att tackla. De åker rakt fram, och det innebär att den som ska bli tacklad, om han bara ser lite så flyttar han på sig, och då kommer en armbåge ut eller ett knä ut, va? Det är så bristfällig teknik i tacklingsögonblicket för så många svenska spelare.
Varför
de tror
är det så?
Bara, de tror bara att det handlar om kraft. Att det handlar om fart och kraft. Men det handlar ju om timing. Det handlar om teknik. Det handlar om inte att göra illa sig själv och med motspelare. Så att respekt, det är någonting som ligger väldigt långt bak i huvudet på spelare. Framförallt när de får möjlighet att tackla.
Hur mycket kan de skylla på att farten är högre nu?
Det går alltid att skylla på allting. Det går att skylla på dålig utrustning, det går att skylla på isen. Men det handlar helt enkelt om kunskap. Folk är skitdåliga på att tackla.
Blir du förbannad, Håkan, när du ser en sån sak?
Ja, det måste man ju bli. Alltså, för alltså, om du följer resonemanget, så är det dåliga utövandet av tacklingar rent tekniskt, det innebär att du drar till dem med en armbåge, du drar till med en knä eller något liknande. Och de två momenten, och det kan vara klubban högt också för den delen, men alla de momenten som blir då så att säga en aktion som, i och med att du är så dålig på att tackla, de är farliga. För att de ställer till det med just att du förväntar inte att det kommer en gren eller en del av kroppen utstickande 30-40 centimeter ifrån vad den egentligen ska göra. För att som spelare, när du tar emot en tackling, så ser du vad som händer. Kan jag komma undan? Ja, det är första. Alltså flykt är ju första läget som människan har när man sitter i en stresssituation. Nummer två är att man tar upp en fight. Ja, då sätter du in en offensiv tackling. Då spänner du kroppen, då tar du emot smällen. Men har du då räknat med att om jag flyr den här lilla biten, så kommer jag komma undan den här kroppen, och så dyker det ut en armbåge eller ett knä, ja, då förstörs hela den tankevärlden, och då får du ofta en smäll på en känslig del som kommer sist. Och det är ansiktet, det är dina egna knän, eller så är det så att du får en fot som sitter fast i isen och du briver i den. Så att det är bara skitdåligt utförande som jag tycker de här tacklingsmomenten visar på.
Och nu är det inte direkt bara Svenningsson.
Nej,
vi går
det
ut
är
och jagar här ute. Det händer ju ofta.
Ja.
Får jag säga en sak om Svenningssons situationen också, för jag såg den också. Och där vill jag på tal om den typen av situationer, när du kommer in som 3D-spelare, spela mot pucken och sen så tajma, som Håkan säger, kom inte i full fart och försök smälla så hårt som möjligt med händerna uppe och klubban i luften, utan kom in där och spela och vinn pucken och försök attackera och göra mål framåt. Men där kommer han på ett sätt som det blir ju extremt farligt när du kommer med händerna uppe och bara försöker köra på André. Och jag kan ju förstå att lag som möter HV, att de vill tackla André, för han är ju jätteduktig back, men gör det på ett mycket bättre och smartare sätt. Och jag hörde att den där Svensson direkt efter hade han bara bytt om och gått ut och satt sig i bussen och var ju säkert väldigt ångerfull. Men som sagt, det är ju alldeles för dåligt utförd tackling och jättefarligt så tillvida att Emil André kan ju få en kraftig hjärnskakning och vara borta länge av den typen av smällar då.
Men hur mycket har blivit bättre ändå i svensk ishockey? För något år sedan så var det ju väldiga diskussioner i stort sett efter varje omgång i SHL eller Hockeyallsvenskan. Blindside och hjärnskakningar i parti och minut.
Nej, men de här bestraffningsreglerna som finns då, både från domarna i match per situation, diskussioner efter och framförallt då böter. Det tror jag, det har fått sin effekt delvis. Och gör att problemet inte har växt utan har avtagit mer och mer. Men vi ser ju de här grejerna som inträffar nu, och vi ser ju ofta de som är faktiskt rätt så kostsamma rent hälsomässigt för många spelare. Alltså vi har ju ett antal spelare som lägger av för hjärnskakningar. Vi har ett antal spelare som får rätt så grova frakturer och knävridningar och liknande saker. Så att nu återstår ju tyvärr de här rätt ödesdigra momenten fortfarande, va? Typ den här vi hade då, som var på Svensson och André då.
Ja, men jag har inte fått något straff där. Det kommer väl efter vi har spelat in den här podcasten vad han får där. Men uppfattar du och upplevde du, Erik, när du var verksam i Färjestad till exempel, att spelarna, att det svider när de åker på de här botarna som de får?
Ja, jättemycket. Det är ju nettopengar som ska ut. Ofta tar man ju ut en lön som spelare som är, ja, men så att man klarar sig, så lägger man ju mycket i pension och bort i fonder och sådär. Så det svider jättemycket. Så det är ju en bestraffning, konsekvens som, nu plingar det här i Håkans.
Det får du göra, det är spännande.
Du har fått insättningar kanske.
Söndagkväll är bra på Tinder.
Böterna går till Södergren. Men en sak, det är viktigt, jag vet att Hockeyförbundet, det är bra det här med nollvisionen, att man lägger också ansvar på tacklarna, alltså yngre åldrar, att upp med huvudet och lära er ta emot tacklingar, lära er dela ut tacklingar. Man kan trycka ännu mer på det i utbildningen av spelare.
Ja, härliga kommentarer och sunda åsikter av er. Jag måste bara få lägga till, ibland brukar vi ha punkten JD tycker, eftersom jag är producent så får jag ju lägga till den.
Ja, vi får höra om du tycker. Vi refuserar det här förlåt.
Ja, men jag fastnar vid den här situationen med Svensson och Emil André som är jätteful. Det är inget snack om saken, den är ju obehaglig. Men jag stör mig också oerhört mycket på att Emil André ligger där på isen. Ingen vet ju hur det har gått med honom. Det kan vara jätteallvarligt. Ingen åker fram till honom direkt. Istället så bildas en klunga vid sargen. Spelare åker nästan på stackars André som ligger där på isen. Istället för att någon bara lite medmänsklig sätter sig ner och kollar hur gick det. Och visst, det kom in läkare efter en liten stund. Men jag tycker att det är för jävligt att se att alla bara ska gruffa och vi måste jaga. Vem var det som gjorde den där fula tacklingen? Skit i det först. Det där snacket kan ni ta sen. Titta hur det har gått med människan, Emil André. Är jag helt fel ute?
Nej, det ser vi ofta i NHL. Markström tror jag gjorde för någon vecka sedan.
Helt rätt.
Han gick ut och la sig som en sköld, ett skydd, så att de här som började gruffa då inte skulle ytterligare skada spelaren som... För det är det som, på din linje, jag har faktiskt suttit och sett match och sagt, men in med läkaren mycket snabbare, måste ju in fort och se till att de ligger still. Har de fått en smäll mot huvudet och nacken framförallt, alltså som kan vara allvarlig, och de är halvt medvetslösa ibland, då måste de ju ligga kvar, och en nackskada eller ryggskada, då måste man ju fixera. Då kan ju inte spelaren själv, jag ska sätta mig upp och känna hur det, om det är så pass allvarliga smällar, menar mot huvud, nacke. Så jag köper helt det där med att det måste man tänka till och se, vi kan ju inte börja starta ett gruff med risk för att det ska bli värre för spelaren som ligger där.
Ja, jag tycker det är taskig attityd bara. Trillar ner lampa i direktsändning i huvudet på dig, så kommer jag ju direkt gå och fråga hur det är med dig, Erik. Hur mår du?
Du brottar inte ner Södergren.
Eller ljustekniker. Eller stackars Larsson.
Nej, jag tycker bara att det blir lite okänsligt.
Ja, men det är alltid vanligt. Det är adrenalinet i en sån här situation. Du ser någon av dina kamrater bli skadade eller någonting. Och det är som sagt att ditt jobb som spelare då, det är ju så att säga att på något vänster hämnas, markera eller liknande. läkaren som man har i lag, ja, det är väl den som är skadad. Så att antagligen är det den enkla tanken. Mm. Men jag förstår ju vad du menar. För att ja. det är ju, egentligen så är det ju säkra av hand att det går bra med hans spelare först. Du har tid att göra det du ska göra sen.
Ja, ja. Det var bara en liten petitess.
Där hade då Jonas Gunnarsson kunnat stuckit ut jättesnabbt. För när det händer grejer nära målet, som jag refererar till Markström, då brukar ju ofta målvakten komma ut och försöka skydda nu för tiden. Så ja, det är otäcka situationer som man ju, jäklar, man sätter sig upp direkt i soffan och tittar vad var det som hände här. Jag hoppas, jag vet inte hur det har gått för André, men han är ju otroligt viktig för HV71 om de ska ha en chans att gå upp. Men hälsan går ju först, såklart, att han blir helt återställd.
Ja, det var väl lite rapporter från HV-läget att han skulle i alla fall avstå nästa match. Men det verkar inte vara super allvarligt, och det är ju positivt såklart. I övrigt då, i Hockeyallsvenskan, HV71 vann ju den där matchen mot Modo och kommer ju vinna Hockeyallsvenskan och få fördel i hela slutspelet. Ja. Hur intressant blir det här slutspelet, tror du, Håkan? Det är ju en kamp om plats 6 framförallt där, för att ta sig direkt i kvartsfinal.
Ja, det är väl egentligen plats, är det inte 5, 6, 7, 8 som ligger inom en rätt så korta...
Kristianstad 77, AIK 74, Mora 74, Västervik 74.
Mm. Så att det är ju de platserna som nu för tillfället, men sen är ju de nedre sträckorna ju rätt spännande också. Så de har faktiskt en rätt så bra förmåga, de här sträcken, både i elitserien och
jag gillar att du säger
SHL.
Det.
Och Hockeyallsvenskan nu att göra det de är tänkta för, alltså att skaffa dramatik. Ja. Så att det är ju det som allting, alltså frågar du, nu ska du inte fråga mig kanske, men vilka som leder elitserien, så säger jag det skit jag i, så säger jag bara titta där nere på de här nedre.
Kolla på min t-shirt.
Men det är lite på Allsvenskan också. Det är lite på Allsvenskan också.
Ja, och där SSK Troja kommer ju få spela kvalserien, men SSK jagar på, 2 poäng är de efter Almtuna, men har 2 matcher i hand också, så att det är, finns ju möjlighet där. Hur utläser du tabellen, Erik?
Ja, det är sträckstriderna i både i SHL och i Hockeyallsvenskan som har intresserat mig senaste tiden, och nu börjar det spetsa till sig. Och kan Södertälje då med Pelle Holmberg göra ett ryck uppåt, och 2 poäng bakom Almtuna som är precis nummer 12 nu, och så Vita Hästen då 54 poäng, de är 5 poäng före Södertälje, så men det kommer bli rafflande ända in på målsnöret, men annars är det ju Vita Hästen som jagar, de är precis bakom Tingsryd också. Så nu har jag dragit alla de här olika sträckstriderna, men jag kommer också såklart bli riktigt intresserad när det blir den här avgörande finalen, vilket lag som ska gå upp.
Bäst av 7. Jag gillar ju upplägget, även fast jag vurmar för kvalserien. Att det ska bli lite dramatik mellan SHL och Hockeyallsvenskan. Att det blir lite det här mindgamet. Men annars är det coolt faktiskt med ett slutspel i Hockeyallsvenskan också.
Alltså alla de här olika dramaturgreppen som man försöker göra just och hitta något sätt, så blir det ju alltid så att det ena kommer vara bättre än det andra vid vissa tillfällen. Så att självklart, tanken är ju då att så många lag som möjligt ska ha så många matcher som möjligt att spela på. Det ska inte vara så att det ska vara lättare eller svårare, att man hittar någon sådana system. Sen är det ju faktiskt, det måste vi ju påstå lite, att det är lite kittlande, ett lag som HV nere i Allsvenskan, att ett lag som Rögle, som egentligen aldrig har vunnit, helt plötsligt är uppe på toppen av Sverige och dominerar hockeyn där. Så det finns ju liksom en rörlighet och en möjlighet inom svensk hockey som på något vänster är ju grundidén om ishockeyn. Så att på det sättet så tycker jag att alla de som har slitit och tänkt i långa banor för att ordna de här kärnkraftssystemen som alla kvalserier är, va, har gjort ett rätt bra jobb.
Ja, vad hette han som åkte runt och var ensamutredare?
Lundberg.
Ja, Ola.
Ola Lundberg.
Ja. Vilket jobb han gjort där, vi hyllar honom.
Ja. Alltså, underbar dialekt. Ja. Det var en lugn press.
Och hans son heter?
Ulf.
Junior.
Ulf,
precis. Och leder Damkronorna. Ja. Han fick vara kvar efter OS, det fick han.
Jag har inte hört något annat i alla fall.
Nej, tror jag.
Men du, vi glider in...
Å andra sidan brukar det ta lite tid innan Lars har tagit beslut, så att det kanske kommer.
Vi glider ju över mot SHL där, och där är ju bottenstriden hyperintressant. För helt plötsligt så blev det ju vittring för Djurgården och Timrå att jaga i fatt ett krisande Malmö. Mm. Även Linköping och Brynäs hade ju halkat
precis,
in i den striden.
Du får räkna in. Oskarshamn klarar sig precis där, va? Mm. Även fast de går lite kräftgång, tycker jag. Det måste man faktiskt säga.
Men hur realistiskt är det för Timrå och Djurgården att jaga i fatt Malmö? I detta nu skiljer det 4 poäng. Du har Timrå en match mindre spelad än Malmö och Djurgården också.
Mm.
Vad tänker du, Håkan?
Jag tänker inte, jag hoppas bara.
Ja.
Det är viktigast.
Hoppas vet alltså hoppas
det, det är ju då lite kul, va? För att det handlar inte bara om ishockey i det här fallet. Det handlar inte om att bara kunna dribbla och fixa någonting, utan vad det handlar om, det är ju egentligen att klara de här mind games som vi har pratat om här. Alltså de här oron i kroppen, att konsekvenstänkandet som man hela tiden på något vänster får in tutat från alla folk runt om lagen, inte så kanske från mitt i lagen, men alla runt omkring pratar ju bara om konsekvenser, va? Och det tror jag, det är det som man måste lära sig att leva med och på något vänster kunna växa med uppgiften på. Så att det är ju den delen som blir spännande de här. Inte hur många gånger de kan dribbla eller hur många passningar de kan slå, för det kan alla.
Och därav kanske man får ett svar när man ser Djurgårdens första målskytta i mötet med Timrå. Det var 1-3 var det, va? Eller man ska se vad det var här. Det var 1-1, Dick Axelsson. Timrå gjorde 2-1, Timrå gjorde 3-1. 2-3, Dick Axelsson. 3-3, Dick Axelsson.
Mm.
När det gäller som mest, en rutinerade, rätt bespottade också Dick Axelsson,
ja,
som vi får utstå.
Han har ju legat hemma och varit lite krasslig också, va? Så han har ju vilat upp sig för den här matchen.
Ja, och sen ska han väl ha mycket. Han håller ju inte igen och säger mycket också. Men vad visar det här inför ett kommande kval kanske för Djurgården?
Jätteviktigt att Håkan tar upp det här med ångesten som blir, att man börjar tänka, åh, om det här händer, man har det här katastroftänkandet. Dick Axelsson vi hade i Färjestad, vi har pratat om det förut, är ju en av de mest, så kallat på ett positivt sätt, det bara rinner av honom som vatten på en gås. Han är ju väldigt obekymrad så tillvida och har en ganska låg anspänning normalt. Så när andra pendlar över, när pressen blir, då hittar han det här optimala läget för att kunna prestera. När andra kanske kramar klubban alldeles för hårt. Så det är ju, KG Stoppel har vi berömt tidigare. Alltså de förstärkningar han har gjort med Axelsson, Jelena, Alexander Salak, min gamla depp från Färjestad som har kommit in och gjort det bra, vunnit 2 fighter i rad. Först Djurgården då 3-1 och sen idag på straffa borta mot Timrå 5-4.
Frölunda.
Frölunda, precis.
Ja, idag mot Timrå och sen var det Frölunda senast. Jag börjar bli lite trött nu. Det bara snurrar i huvudet. Salak, när var han? Ja, det var 2011. Ja, vi vann guld ihop i Färjestad. Men de här förstärkningarna Djurgården har gjort gör ju att det är ju ett av de absolut hetaste lagen senaste månaden.
Vad ger du de här lagen för möjlighet att jaga i kapp Malmö?
Jo, vi satt här och tittade. Jag var inne på Elite Prospects och titta. Och Malmö har ju faktiskt 2 derbyn med Rögle som näst som matcherna innan sista matchen borta mot Luleå. Så 2 Skånederbyn mot Europas bästa lag Rögle, och sen ska de möta ett Luleå uppe där i Coop Arena. Så de har ju väldigt tuff avslutning Malmö, tycker jag. Och sen ska de möta ditt Djurgården också, Håkan. Mm-hmm. Den här, så det kommer bli rafflande på alla sätt. Idag klev ju Carl Söderberg fram. Marmelin fortsätter ju stå i mål eftersom Alsenfelt inte är tillgänglig, vilket ju gör att det blir ett väldigt tryck på Marmeladen i målet, som gjorde det bra idag då när de lyckas vinna borta med 5-2 mot Linköping. Och KG Stoppen ringer till Södergren.
Ja, det...
Vad säger han?
Ja, det var så, han får ta det där samtalet. Så är det när man har ju en podcast med direktör. Men du, hur mycket press är det på en sån klubb som Malmö, som ändå har etablerat sig i SHL? När vi arbetade med Hockeyallsvenskan, då var det ju ett ständigt resmål att åka ner och göra Malmö.
Ja, men det är ju enorm press. Du förstår de här förväntningarna. De har ju varit, ja men tiden när Peter Andersson ledde laget, så de var ju framme och tog sig till semifinal och var ju hade ju spänt bågen hårt nu hem med Carl Söderberg och tog in Per Järvi Svensson och alltså gjort sådana här stjärnförvärv med SHL-mått. Har ju inte fått ihop det. Fagervall fick gå. Och sen nu så ville man ha in Peter Andersson igen. Men då blev det någon strul med Brynäs. Och, och de skickade ut pressreleasen. Det hade inte du gjort, Gide. Du hade inte varit glad då. Så den fick de ju dra tillbaka. Så det stod oops på deras hemsida. Och jag hörde...
Men stod han i båset idag, vet du det?
Nej.
Gjorde han inte
jag det? Hörde Larsson där blev intervjuad och sa att det var den mänskliga faktorn. Och tyvärr är det sånt som kan hända. Men han sa att det var 80% chans att det inte blir av någonting.
Oj.
För att Brynäs hade inte ens hört av sig. Men när vi nu släpper den här podden på måndag, då kanske det är klart.
Ja.
Men då skulle behöva en kraft till där bredvid bland annat Kollar då, som ju inte är någon huvudtränare, har den erfarenheten på det sättet, tycker jag. Även om vi såg i Brynäs i fjol att det gick jättebra med Boumedienne och Nisse Ekman till exempel.
Mm. Nu när du är klar med det här telefonsamtalet, vem var det, Håkan?
Mamma.
Va, mamma, ah. Ja, det är ju underbart. Ja, det, då ska man alltid svara här.
Det är bra.
Efter 23.00. Ja. Vad är du, Håkan?
Ja, precis.
Men du, Håkan, du, med lite siffror så där bara, nu har inte du det på pränt och i huvudet heller kanske, men i runda slängar, vad skulle det innebära att åka ur SHL? Pengamässigt, vad tror du?
Runda slängar minus 40 miljoner.
Ja. Mm.
Jag tror att du har ett tillskott på, är det 42 nu? Och det kan öka lite till nästa år också. Säg att det är 44-45. Jag tror att du har cirka 2-2,5 från allsvenskan, va? Om det är cirka där ungefär, va? Plus att du då har oftast lite större avtal med dina huvudsponsorer och liknande, i och med att du har större synlighet i tv. Så att du får ju räkna med att du måste kapa din budget cirka 40, ja, runda slänga 40 miljoner.
Mm. Och kan Malmö, Timrå, Djurgården göra en HV71 och gå in så starkt som de har laddat i Hockeyallsvenskan?
Nej, det tror jag kanske inte. Jag tror att deras egna kapital var ju ett av de högsta i landet. Va? Plus att det är arenan och de har ju sparat i ladorna genom många framgångsrika år. Va? Och sen har man alltid haft väldigt mycket egna spelare också, så de har kunnat sakta men säkert driva upp då till relativt bra priser och kostnader. Så att jag tror att deras förutsättningar kanske var lite bättre än många andra slag, även fast de också drabbades av någon chock då när det här inträffade. Så att deras utmaning har definitivt varit magnifik, och de har ju gjort det jättebra så här långt. Men jag tror som sagt att det lag av de här som åker ur nu, det kommer kännas mera, det kommer svida mer, och det kommer också omvärldsmässigt, tror jag, vara lite tuffare att få ihop ett slagkraftigt manskap.
Ja, då vet du lite vad det innebär också. Djurgården som ju var hockeyallsvenskan var inte så länge sedan, Timrå har ju varit ner och vänt, och ja, Malmö.
Och du kan ju vända på det och snurra på tur i oturen, eller kalla vad det är, och gå våra spådomar in då, när vi pratar om att det kommer att vara ett större antal spelare, europeiska spelare tillgängliga, så är det ju, då kanske det finns möjligheten att förstärka laget till en relativt bra peng ändå, va? Även om man spelar en serie ner jämfört med SHL.
Några som inte behöver fundera kring det här, det är ju Rögle, för nu toppar man SHL, man är i toppen av Europa också, vann ju CHL. Stort grattis till klubbens första titel. Ska man säga grattis till dig också, Erik? Du sitter här med en Champions of Europe Rögle BK-tröja.
Nej, alltså jag jobbar ju som ideell ledare och med och hjälper till lite där med ungdomsmålvakterna. Men det jag vill säga, vi har pratat om Rögle tidigare, och de har ju, på tal om pengar och sponsorer, så har de ju Paulsson-familjen där med Backa Hill och Peab som har pumpat in miljoner. Men man gör det ju på ett sätt så att man skapar ett oerhört starkt lag som kan vara med och vinna guld både i SHL och CHL. Och sen tar man in smarta ledare som bröderna Abbott och Chris och Cam. När de har kommit in, det har jag pratat om tidigare redan när de kom in, att man såg direkt en kravhöjning. Allting snäppades upp 3-4 steg när de kom in. Mycket intensivare träningar, bättre i gymmet, allting höll guldnivå från start egentligen. Men sen tar det ju några år innan man kan skörda. Och nu har de, som du säger, skördat sin första titel då. Vann CHL då mot Tappara, och jag var på plats.
Ja, vi måste fråga det, för vi satt och följde matchen, du också tror jag, Håkan, i Sveriges Television. Det är inte ofta man blir, wow, nästan chock av den vågen från en publik. Det var ett otroligt tryck som gick igenom tv-rutan. Hur var det att vara på plats?
Ja, det var gåshud. Redan den här Rögle-hymnen när de sjöng i början. De har inte öppnat övre etaget ännu. Det kommer in 1500 personer. Oj. Till och loger. Men 10 mars kommer de öppna det. Men just det här trycket som var, jag pratade med några spelare efter, de sa att de har aldrig varit med om sånt tryck. När Tappara tryckte på och forcerade i slutet, Rögle led med 2-1, och det blev ett långt byte i egen zon. Då började hemmapubliken då, alltså först ståplats och sen hela hallen, kämpa Rögle, kämpa Rögle. Alltså det var så gåshud över hela kroppen, och spelare, det blir ju som att ha en extra utespelare. Det blir ju megatroniskt tryck.
Tyckte det lät ungefär som en tisdag på Hovet.
Ja, exakt. Ja, men på den tiden när det var derby på Hovet och var fullsatt, då ja. Var det ju otroligt tryck där också. Men Men just att bäras fram, och den här stan, det är 35 000 invånare. Det är en otrolig hockeykultur. Så att prata med Stefan Elvenäs, Stass, som han är kåt, han är vass, han är våran Stass. Det var ju det de sjöng på 90-talet. Slutcitat. Han hänger ju i taket med Roger Elvenäs och de andra, Kenny Jönsson. Kenny Jönsson bar ut bucklan, och då sjöng ju hela publiken om kung Kenny, såklart. Det var ett gott omen. Jill Jonsson sjöng nationalsången. Men just att det är en sån hockeystad och sån hockeykultur som går från generation till generation gör ju att det blir häftigt att leva i en sån stad och se hur alla bidrar. Och för att man ska bli en vinnande organisation, då krävs det ju att de som står och säljer korv, de som sköter pressen, Fidde materialen, han var överlycklig. Han fick äntligen vinna efter 20 år. Han hållit på att slipa skridskor och släppa trunkar. Det är ju så många som har bidragit till den här resan över lång tid. Och nu ser vi ett lag som är extremt slagkraftigt.
Ja, det bara säga stort grattis till Rögle BK efter den där titeln. Och nu går de för SM-guldet också. Och som du var inne på, så leds de då ju av bröderna Abbott. Vi har ju pratat mängder med tillfällen här om NHL. Blir det Grönborg som kommer komma dit? Järlonen? Men två stycken bröder. Nu är de ju inte från Europa, de här bröderna. Men ändå, varför pratar man inte om NHL för Chris och Cam Abbott?
Ja, varför inte? Jag tänkte säga, Colleton gick ju den vägen.
Mm.
Så att det är väl inte omöjligt att det är någon som plockar upp de här framgångarna. Lite utmaningen är ju då, som sagt, att det här är ju en kille som sitter på kontoret och en är på isen. Och det kanske blir svårt att få in en organisation direkt. Och framförallt på så stora, tunga poster som eventuellt coacher. Det gäller väl lite också vad de känner sig mest hemma nu för tiden. För är det så att de drar tillbaka till USA då, så finns det definitivt både kanske universitetslag eller farmalag eller mindre klubbar också. Det är ju rätt vanligt att man köper ett, nu inte kanske de har den, det vet jag ingenting om, så det ska jag inte kunna säga, men det finns ju de som köper ungdomslag, juniorlag, och driver dem så att säga efter sin egen tankeverksamhet. Så att det finns ju många varianter egentligen på att driva stora klubbar, men det är ju klart att är du inne i en europeisk hockey, så kan du ju skörda de här framgångarna kanske lite enklare och lite bättre för de killarna nere och trades till exempel i samma funktioner. Så att, ja, vi får se, men det är ingen omöjlig väg att gå, alltså, för du får bruka uppmärksamhet. Det får du där borta av den här typen av utveckling i klubb, och sen framförallt att ta en sån meriterande vinst.
Och kan du vinna dubben också och ta SM-guld. Det var ju final i fjol, förlust mot Växjö, men fullsatt Catena Arena, det blir ju något extra. Det var ju
ja, det är som en tisdag på HV.
Ja, det var ju under pandemin som de spelade senaste, sin enda SM-final då, Rögle. Jag måste också slå slag för hur Chris och Cam är utanför isen. De är otroligt intensiva, tävlingsinriktade när det är träning, när det är gym, när det är tävlingsmatch. Men utanför är de ju klassmänniskor, väldigt respektfulla, schyssta, och värnar dem. Jag var faktiskt i coachrummet och skulle träna målvakterna, och satt där med Almen Bibic och de här juniorledarna, och då kom Chris Abbott. Jag ska inte berätta exakt vad han sa, men han pratade i 20 minuter om hur viktigt det är att vi fostrar, alltså, schyssta människor utanför isen. Alltså, både om de ringer hem från skolan, då ska det vara ett oj vad trevliga era hockeyspelare, de öppnar dörren och de hälsar och de tackar för sig. Inte motsatsen, att det är mobbare som beter sig illa. Så de värnar väldigt mycket om den sidan också. Det tycker jag är värt att belysa, när man ser att han är högröd i ansiktet kanske och skriker på något domslut och så. Men det är ju när han är inne med högt adrenalin i matchsituation utanför isen, och riktigt bra på golf också. De slår längre än vad du och jag gör tillsammans, Håkan.
Oj, herregud, det säger ni.
Vad är de, 28 år bägge två?
Ja. Ja, de har gjort ett enormt arbete där, och det ska sannolikt bli spännande att följa den där SM-striden när den tar sin början också. Men det kommer vi att prata i kommande podcastavsnitt. Det här var nummer 344. Vi siktade på 45 minuter. Vet jag inte vad det blev. Det blev lite mer.
Nej, ingen koll alltså. Jag har golfklockan på mig, så att det står att jag ska på banan imorgon. Jag tror att det är lite fel. Jag tror det är lite fel.
Ja, det är lite frost och lite snö här i Stockholmstrakten. Men angenämt som alltid att samtala med dig, direktör Södergren, och dig, Erik Granqvist.
Vi landade på drygt en timme, det var lagom.
Bara 15 minuter fel. Det är ungefär som när vi är på vår körschema inför våra NHL-sändningar. Nästa söndag, häng på då, då är det Carolina mot Pittsburgh i NHL-studion. Det blir en toppmatch. Det är, hoppas på lite mer mål än dagens match som vi har bevittnat. Jättetrevligt att ni lyssnar på podcasten. Vi återkommer nästa vecka, då siktar vi på en ny krönika från EliteProspect.com, den eminenta Peter Sib. Men vi vill inte störa den här veckan. Han fick ett litet spotlov helt enkelt.
Ja, borde han ha.
Ja, det är en värld.
Det kan han ha där på
surfa
någon
då
beach.
Eller åka en skidor?
Kan man åka skidor i Florida?
När man åker upp till Landeskog i Denver och åker.
Jaha,
kan åka vattenskidor?
Så. Ja, vattenskidor kan åka. Ja. Alltid svar på tal. Det är bra. Vi avslutar med den kommentaren och önskar en härlig hockeyvecka till alla där ute. Ta hand om er, så hörs vi snart igen.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Det är mål! Det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.